Ja, vad spännande det är ibland. Att leva och sådär. Hoppas ni har sitter bra och har haft en bra vecka. Har ni inte haft det så hoppas jag att nästa vecka blir bättre. Vi ska fortsätta vår resa genom Gamla Testamentet idag. Och det är ju i sig ett äventyr att gå igenom de här gamla texterna som ibland kan kännas så där. Ibland blir vi mest kanske mer förbryllade än att det skapar klarhet. Ibland undrar vi, stöter på situationer där vi ibland kanske reagerar nästan med bestörtning eller det verkar väldigt främmande eller krångligt eller pratigt stundtals. Eller ibland helt uppåt väggarna galna saker som kan få oss att tänka, men hur kan det verkligen vara så här? Ska det vara på detta sättet? Är Gud sån här? Det här stämmer ju inte riktigt med min bild av hur den Gud är och så vidare. Så att det finns mycket i den här vandringen genom Gamla Testamentet som får oss höja på ögonbrynen, minst sagt. Men det är en berättelse. Bibeln är ju inte en uppslagsbok där jag kan slå upp någonting och tänka att här hittar jag nu någonting som jag kan efterleva och följa precis nu. För då kan det ju bli väldigt tokigt. Jag vet att det finns människor som ibland har gjort ett försök att bara som en slags sådär socialt experiment försöka efterleva typ lagen under ett års tid. Och så liksom dokumenterat sitt liv och hur det liksom påverkar relationer med människor, deras omvärld och hur det påverkar deras plats i världen och så vidare. Jätteintressant. Det finns en, nu minns jag inte namnen här, men jag vet att det finns en amerikansk jude som skrev en bok om det här, sina erfarenheter, där han valde liksom att han skulle leva utifrån Gamla Testamentet och leva ett år helt och hållet enligt Bibelns föreskrifter. Men givetvis måste vi ta in saker som kultur och tid och omgivning och så vidare. Våran värld ser ju väldigt annorlunda ut mot den världen som Mose växte upp i till exempel, som vi nu får möta i de här både förra söndagen och denna. Gamla testamentet är ju en berättelse om ett folk i första hand. Det är en krönika, mer eller mindre. Det är en blandning av lagtexter och dikter och sånger och profetior och krönikor och släkttavlor och allt möjligt där vi får följa det här folket från den liksom ringa begynnelsen med när Gud kallar Abraham och ger det här löftet att genom dig ska hela världen bli välsignad och du ska bli far till ett stort folk och så vidare. Vi har fått möta Abraham här för några söndagar sedan och vi har fått möta Mose. Hör om hur Gud Vi får möta Mose och hur Gud liksom fick leda sitt folk ut ur Egypten under ganska dramatiska former. Och det här temat, det här dramatiska som hände den här påsknatten där Gud räddar sitt folk ifrån flera generationers förtryck och slaveri. Det har liksom präglat hela den judiska historien och identiteten till den grad liksom att påskhögtiden som man firar är ett minne direkt av det här befrielsen, det här uttåget, det här Exodus-temat med utvandringen och uttåget, hur Gud befriar sitt folk. Det är liksom djupt nedlagt i den judiska identiteten. Och våran påsk är ju i sig baserad på den judiska påsken, även om det finns en helt annan dimension av Jesu befrielse och hur Jesus befriar oss ifrån synd och slaveri genom sitt lidande och sin död. Men den här berättelsen, det här uttåget, är ju en berättelse om hur Gud är trofast. Gud är trofast i sitt folk. Gud håller sina löften. Gud hade gett ett löfte till Abraham att jag ska göra dig till far för ett stort folk och genom dig ska hela världen bli välsignad. Och det här folket då som har börjat växa sig, den här familjen som har vuxit och blivit större och större och blivit ett folk nu, de vandrar ut ifrån Egypten. Från en till synes helt hopplös situation av slaveri och förtryck så hade Gud inte gett upp, så att Gud hörde deras rop om hjälp. Och en räddningsaktion satt i verket och Gud ledde dem ut. Men som så ofta händer, och när vi får följa det här folket genom historien och när vi får följa hela världshistorien egentligen, om man ser vad som händer, så är det som att vi människor kollektivt har ett ganska kort minne. Vi har lätt för att glömma av vad som har hänt. Historien har en tendens att upprepa sig. Det som vi har sagt, nej men det här kommer aldrig hända igen. Det händer igen. Och så är det liksom som att vi har de här, vi pratat om det också tidigare, att det är liksom som en som cykler som hela tiden kommer åter. Men Gud griper in och vill bryta det här. Men det som händer då, ett tag efter det här, folket är ute och vandrar i öknen. Så börjar minnet av det som har hänt, Guds trofasthet, vad Gud gjorde, det här fantastiska, mirakulösa och allt det dramatiska som präglar den här befrielsen av de här plågorna som hemsökte Egypten och dramatiken med Röda havet som delas i allt sånt där. Det här minnet börjar blekna och man börjar få liksom en lite mer sån där, man börjar tänka, men det var ju bättre förr, var det inte det? Vi hade ju det ändå bra i Egypten. Vi har ju knappt någon mat här och det är varmt och den här sanden letar sig in precis överallt. Alltså jag trodde inte det var möjligt att hitta sand på de ställen som jag hittar sand, men liksom sand finns överallt. Det är bara öken, det är värme och det är bara liksom, alltså vad ska man göra? Hur lever man egentligen som Guds utvalda folk när man bara är på vandring genom öknen? Inte bara liksom, ja men det är en 3 dagars marsch från Egypten och sen kan ni slå er ner och sen bor ni där på det här löfteslandet. Nej, utan det är generationer. Vi kan ju inte föreställa oss hur det skulle vara att vara ute på vandring i liksom 40 år. Genom en öken dessutom. Hur lever man som Guds utvalda folk då? Hur lätt är det att liksom, yes, vi är Guds utvalda folk, nu ska vi leva upp till den här kallelsen. Det är varmt och det är sand överallt och man har liksom ingen, man har knappt mat för dagen. Man har mat för dagen men inte mer. Och man får aldrig slå sig ner permanent någonstans. Tänk att veta det att jag är ständigt i rörelse. Det här är inte mitt hem. Jag slår ner mina tältpålar och sätter upp mitt tält. Men jag vet att imorgon så kommer vi få rycka upp allt det här och vandra vidare. Det kanske man kan överleva på en, om du ska ut och kampa en vecka. Det kanske funkar att tälta och sen är du där någon dag och sen åker du hem igen. Då liksom, det är fine. Men att leva på detta sättet, permanent, det får en kanske att förstå lite grann hur det är att vara flykting i vår tid. Att inte vara hemma, att slå sig ner någonstans och veta att det här är inte min permanenta boplats. Man skulle bli tokig. Så på något sätt, det behövs något slags förhållningssätt, det behövs någon vägledning, det behövs någonting för det här folket att hänga upp sin tillvaro på. När det ibland känns meningslöst och vi tappar modet och vi börjar drömma om hur det var i Egypten. Och visst, vi blev pryglade och piskade och vi ägde inte vår frihet och vi fick släpa tunga stenar till byggnadsverk hit och dit. Och det var slaveri, men vi slapp ju ändå det här jobbiga vandringen. Men så någonting måste hända och Gud överger inte sitt folk. Han skickar inte bara ut dem på den här vandringen med ett liksom okänt mål, utan Gud var med sitt folk. Och när vi möter det folket nu i den här dagens text så möter vi på något sätt en lösning eller någonting, det som Gud gjorde någonting. Gud hade en väg, Gud hade någonting som skulle hjälpa det här folket att på något sätt hålla fast vid sin identitet som Guds utvalda folk och som hjälpa dem att leva på rätt sätt trots sina omständigheter. Och vi ska läsa ifrån Andra Mosebok kapitel 19 vers 3-7 först och sen ska vi hoppa vidare till kapitel 20 och läsa vidare där. Jag tog för upp texten här på skärmen. Mose gick upp till Gud och Herren talade till honom från berget. Så ska du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk. Ni har sett vad jag gjorde med egyptierna och hur jag burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Ty hela jorden är min. Och ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du ska säga till Israels folk. När Mose kom tillbaka kallade han samman folkets äldste och förelade dem det som Herren hade befallt honom att säga. Så läser vi vidare från kapitel 20 och vers 1. Detta är vad Gud sa. Jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Till jag är Herren din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skull drabba barnen in till tredje och fjärde led när man försmår mig. Men visa godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn, till Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. 6 dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den 7:e dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Visa aktning för din far och din mor så att du får länge leva i det land som Herren din Gud ger dig. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt mot din nästa. Du ska inte ha begär till din nästas hus, du ska inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Ja, någon av er kanske kände igen, har läst det här, de här orden någon gång. Så jag tror att om man frågar den genomsnittliga personen på byn om de kan nämna något i Bibeln, så skulle jag nog tro kanske att de 10 budorden träffar ganska högt på en eventuell sådan topplista vid en undersökning. Kanske topp 10, topp 5, kanske topp 3, vem vet. Oavsett så är det någonting fundamentalt som finns etablerat i det kollektiva medvetandet, inte bara hos kristna eller hos judar, utan hos i stor utsträckning finns med i hela den grundläggande, på något sätt, åtminstone den västerländska synen på etik och moral. Och det är några grejer som vi ska stanna upp för. Vi ska inte gå in i detalj vid varje bud och prata om på det sättet, men jag vill ändå lyfta upp de här grejerna som ett, som någonting vi ska tala om. Gud ger de här buden. Det är en ganska kortfattad, på något sätt, guide för hur man ska leva, vad man ska göra, vad som är rätt och fel. Enligt vissa judiska traditioner, så när Mose läste upp de här, så var det också ett gensvar från folket där man svarade ja och nej på de här budorden. Du ska liksom helga vilodagen. Ja, svarar folket då. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Nej, så det fanns liksom en dialog, en ömsesidighet i de här budorden. Det var vad Gud sa och vad folket åtog sig att hålla. Och det är lite intressant, för det känns som att det, jag tror att den här poängen med de här budorden är att dra, visst, markera vissa gränser för det här är vad ni ska förhålla er till, det är så här ni ska leva. Vi måste ha någon slags ordning för hur vi ska leva under de här omständigheterna. När vi är ute och vandrar, när vi kommer till ett nytt land, vi behöver ha vissa grundläggande värderingar som vi ska hålla oss till. Etablera riktlinjer och gränsmarkeringar. Men om man tittar på de här budorden, så handlar det mycket om saker som fördärvar relationer. Det handlar om saker som fördärvar relationen mellan Gud och människa. Och saker som fördärvar relationen mellan människa och människa. Gud vill ha en relation med ett folk. Ni ska vara mitt folk, jag har utvalt er. Jag vill ha en relation med er. För att vi ska kunna upprätthålla den här relationen, så måste vi förhålla oss till vissa saker. Som Gud själv säger det, jag är en svartsjuk Gud. Jag tänker inte dela med mig. Ni får inte ha andra gudar än mig. Ska ni vara mitt folk, så är det jag som är eran Gud. Jag är en svartsjuk Gud, säger Gud rätt ut. Jag tänker inte dela med mig, utan jag vill ha ert fulla fokus, er fulla kärlek. Därför att har vi inte det, så kommer vi inte kunna upprätta den här relationen oss emellan. Ni kommer inte kunna vara mitt utvalda folk. Ni kommer inte kunna vara det här folket av präster som Gud säger till Mose där i det första stycket. Ni är mitt utvalda folk. Hela jorden är min, men ni är speciella, för ni har en speciell kallelse, ni har en speciell uppgift. Varför? Jo, för löftet, Abrahams löfte. Genom er så ska hela världen bli välsignad. Men då måste vi etablera vissa saker, för annars så förstörs den här relationen. Och Gud vill inte bara ha relationer med enskilda. Han vill inte bara ha en relation med Mose, utan han vill ha en relation med folket. Och för att ett folk ska hålla ihop, så måste man ha vissa regler för hur de inbördes relationerna ska fungera. Ni kan inte hålla på att döda varandra. Ni kan inte stjäla från varandra. Ni kan inte hålla på att bryta äktenskap och vara med vem ni vill. Vi måste etablera vissa riktlinjer för hur ni ska leva tillsammans. För att om de här relationerna förstörs, så kommer det här folket att splittras. Och då finns det inte längre ett utvalt folk. Vi behöver vissa riktlinjer för att hålla ihop. Så buden syftar alltså till att etablera de här principerna. Inte bara för att... Alltså 10 är ett ganska bra tal. Vi hittar på 10 saker som ni ska hålla. Det är liksom inte för mycket. Kan ni komma ihåg 10 saker som är rätt och fel? Ja, men då kör vi på 10. Alltså 7 är ju ett bra tal, för det är ju till helhet och så. Men 10 är ju ja, det är jämnt och snyggt sådär. Så vi hittar på 10 saker som är rätt och fel. Det är inte så. det är inte det det handlar om. Det handlar inte bara om rätt och fel för sakens skull, utan rätt och fel för att det ska fungera. Ibland, jag vet inte hur ni som är föräldrar, ibland känns det som att man säger nej till sina barn när de vill någonting bara för att säga nej. Inte för att det finns något speciellt syfte med det, utan nej, det får du inte göra. Nej, men varför får du inte det? Nej, för jag säger det. Ja, men det är inte på det viset. Gud säger inte de här sakerna bara för att Gud säger det. För att, nej, jag säger så bara för att det ska vara så här. Det tycker jag. Eller just nu är jag på lite dåligt humör och jag är extra svartsjuk idag. Så därför tänker jag säga att nej, men du får inte stjäla. Ja, men varför får du inte stjäla? Nej, för jag säger det. Nej, för att om du stjäl så kommer du fördärva relationen. Förstår ni? Det finns ett syfte. Gud är inte som en liksom irrationell förälder som har vaknat på fel sida och säger nej bara för att säga nej. Utan Gud säger de här sakerna för ett syfte, för att relationen ska funka mellan Gud och människa och mellan människor emellan. För ni är mitt utvalda folk. Ni är ett folk av präster. Vad är den prästliga tjänsten? Vad gör en präst? En präst är någon som medlar mellan Gud och människa, någon som är en förbindelse mellan himmel och jord. Mellan det gudomliga och mellan det liksom jordiska. Det är vad folket har fått i uppgift. Att vara förbindelsen mellan Gud och resten av världen. Därför att genom er ska hela världen bli välsignad. Gud välsignar inte Israels folk för att välsignelsen ska stanna där och Israels folk ska kunna slå sig för bröstet och säga vi är det utvalda folket, det är inte ni. Utan genom det judiska folket skulle hela världen bli välsignad. En präst är någon som är helgad till tjänst, avskild för en uppgift. Vi ska prata lite om det här med helighet, vad det innebär. Jag ska försöka spira på lite. Jag har kommit en bit på väg i alla fall. Men de här budorden, de är förstås bara början. Det är de första budorden du får. Mose kommer ner med de här två tavlorna. Med de här stentavlorna med buden på. Och så är det liksom... Ja, först blir ju Mose arg för att ni vet står med guldkalvarna där. Mose blir så arg så att han slänger ner tavlorna och de går sönder så han får gå upp och få en kopia istället. Men de är grunden för liksom resten av de här böckerna, det som judarna kallar för Tora eller läran, som är de här, det vi kallar för Moseböckerna. Och i resten av de här böckerna så hittar vi lagtexter då med föreskrifter som handlar om hur era offerritualer ska se ut, om era brännoffer och era viftoffer och era de här olika offerritualerna och procedurer för hur man ska gå till för att rena sig när man har brutit mot lagen. Vad man ska hitta på om man fått spetälska på sitt hus. Väldigt mycket, alltså, mycket praktisk bra information. Ibland är det väldigt minutiösa detaljer där man kan tycka att det är väldigt, väldigt pratigt ibland. Och det är väldigt mycket upprepningar. Och man känner så här, varför är det så mycket upprepningar? Det känns som att när man har läst tredje Mosebok så känns som att man har läst samma text tre gånger om. Varför är det så mycket upprepningar? Men då får man tänka så här, ja men det tycker du som det är jobbigt att sitta och läsa en text. Men folket här hade inte sin egen lilla, de kunde kollat på sin iPad och bara sökt. Men vad står det här om offerritualen? Nej, det funkar inte så för att det här var ju en oral tradition. Man mosade stentavlorna och sen hade man de här lagarna. Men de förmedlas ju vidare genom berättande. Om inte du upprepade och använde de här berättarteknikerna så skulle folk glömma det direkt. Så att det var rent praktiska skäl för att det skulle vara lättare att minnas så var de här upprepningarna. Det vi läser nedskrivet är ju egentligen den orala traditionen av berättarkonst från generation till generation som har skrivits ner. En nödvändighet för att man skulle komma ihåg det. Ingen vits att få massa detaljerade föreskrifter om nästa generation har glömt av det. För att, nej men jag kommer inte ihåg, det var min farfar som kunde det och vi lärde oss aldrig det. Och för en annan som kan tycka, liksom, jag kommer inte ihåg min PIN-kod, det är fyra siffror. Så kan man tycka det är imponerande att komma ihåg hela lagtexten. Men det är så i de här, och lite är det så att ju mer vi lär oss, att ju mer vi bara skriver ner saker, desto sämre minne får vi. Det är ju så det fungerar. Men man skriver inte ner saker, man hade inte allting lätt att bara söka upp sådär. Så då fick man memorera det istället. Men någon slags grundläggande för hela det här, för lagens syfte, det var att det här folket skulle leva heligt, skulle kunna leva som Guds utvalda folk. Men vad då leva, vara helig? Vad innebär att vara helig? Ibland kanske vi tänker helig, ja men det är någon slags den här fromhet, någon slags yttre, en helig person. Det är en person som liksom uppträder med stillhet och värdighet och gör allting rätt och så vidare. Person som är ren och fläckfri, fri från synd. Vi kanske ser oss själva som heliga. Ja, jag är nog helig. Eller så är jag inte det. Gud är helig. Fast jag är inte... Ja, det är svårt här. Helhet, är det någonting som vi äger, som vi är, som vi har? Är det någonting som är beroende av yttre faktorer? Vad är helhet för någonting? Är det en helgelse, eller har jag läst någonting om? Är det samma sak? Så är det lite rörigt allt här. Men grundläggande för begreppet helhet, det handlar om avskildhet. Någonting som är skilt ifrån någonting annat. Att man har helgat någonting, då är det heligt. Man har åsidosatt någonting för ett specifikt syfte. Och när vi läser både andra och tredje Mosebok, framförallt när vi läser med lagtexterna och föreskrifterna, så finns det mängder med exempel där lagen föreskriver att man ska helga någonting. Och då är det nästan uteslutande för ett specifikt syfte. Vi läste redan här i budorden om att ni ska helga vilodagen. Ni ska åsidosätta den för ett specifikt syfte. Den dagen ska vara, liksom, den är inte som de andra dagarna. De andra 6 dagarna ska ni jobba. Men den dagen, den helgar ni, den är avsatt åt Gud. Den är Guds. Det är sabbaten. I andra Mosebok kapitel 29 så läser vi att Aaron och hans söner, de ska helgas till prästtjänst. Det betyder att de åsidosatt för ett specifikt syfte. De hade en uppgift och därför helgades de för den uppgiften. Det är deras uppgift, och då blir de också avskild ifrån en hel massa andra saker. Tredje Mosebok kapitel 25 talar om att var 50:e år ska ni helga som ett jubelår eller som ett friår. Ja, som vi läste nu, ni ska helga vilodagen, ni ska helga sabbaten. Tredje Mosebok kapitel 25, nu ska vi se om jag har skrivit samma referens. Man kan helga sitt hus, helga sina ägodelar. Det finns föreskrifter för hur du skulle gå tillväga om du vill helga ditt hus för ett visst syfte. Så helighet är alltså, om vi nu ska ta en definition av vad det är att vara helig, det är att man är avskild för ett syfte. Och det är precis vad Israels folk fick som uppgift, som kallelse. Ni ska vara heliga, ni ska vara ett heligt folk. Gud helgade folket för ett visst syfte. Så det är alltså inte ett visst yttre liksom sken av att framstå som att vara någonting, utan det var att få en specifik uppgift och vara avskild för det syftet. Och i Israels fall då, att vara en välsignelse, att vara ett ljus, att vara ett folk av präster, att vara det folket genom vilket Gud skulle välsigna hela skapelsen, hela världen. Och därmed fick de alltså lagen. Lagen var alltså ett sätt för Israels folk att liksom på något sätt efterleva den här kallelsen. Att genom att de skulle vara annorlunda, helt enkelt. Rätt och fel var inte bara för att vi hittar på lite bud som ni ska hålla, utan det var för ett syfte. Det här buden har ni fått, ni ska göra de här sakerna, ni ska leva på detta sättet så att ni är annorlunda än alla andra. När Israels folk vandrar genom Egypten och när de bosätter sig, när vi kommer in i Josua bok, så är det ju, där läser vi om krig och invasioner och där man går in och dödar allt i hela byar och städer. Och det är en enorm brutalitet, och man förstår att det här är en värld som bara handlade om överlevnad. Det var att antingen fick man överleva eller så blev man utplånad. Det var liksom inte inget sådär liksom, men vi samexisterar, utan nej, ville du överleva så handlar det om konflikt och krig. Och det är därför vi läser mycket om de här brutaliteten och krigen och hur Israels folk får uppmaningar att gå in och vara. Vi kan undra liksom, är det verkligen samma Gud som ger de här buden att gå in och liksom döda, gå in och var det på detta sättet? Men mycket, det handlade alltså om överlevnad. Det var djungens lag som rådde under den här tiden. Men i en värld som är så fylld av våld och brutalitet och liksom den starkes överlevnad, så fick alltså Israels folk bud och lagar och föreskrift om att leva på ett sätt som var radikalt annorlunda. Därför att om du är som alla andra, hur ska du då kunna vara ett ljus? Hur ska du då kunna vara en välsignelse? Hur ska du då kunna vara ett exempel? Hur ska Gud kunna välsigna hela världen genom dig om du är som alla andra? Så lagen är alltså, har ett syfte. Det är inte bara en mängd rätt och fel för sakens skull. Utan det är för ett syfte, för att folket skulle kunna vara heligt. Men, och nu ska vi kliva raskt framåt i historien lite grann. Vi ska gå in i Nya testamentet. För någonting händer ju i Nya testamentet. Det är inte bara fortsatta berättelser, utan det är ju en man som kliver in på arenan och som skakar om, kan man säga. Jesus som träder in och vi får förhålla oss till en helt ny verklighet. Jesus kommer och han vänder upp och ner. Redan under sin livstid så vänder han totalt upp och ner på vad människor har för syn på hur en Gud är. Jesus utmanar de skriftlärda och vänder upp och ner på tolkningen av lagen och så vidare. Och sen när Jesus lever, han dör, han uppstår och hans apostlar och hans efterföljare blir liksom, får utgöra den här embryot till den här världsvida rörelsen som vi kallar för kyrkan. Och det som händer är att det här sprider sig som en löpeld. I början är det ju en inomjudisk sekt, mer eller mindre en inomjudisk rörelse. Det dröjer jättelänge innan de börjar kalla sig för någonting annat. Vi läser i Apostlagärningarna 9 eller 10 så står det att då börjar de kallas för kristna. Innan dess var de ju bara judar som, fast de trodde sig ha funnit Messias. Det fanns ingen anledning att kalla sig för något annat. Men det som händer är att hedningar börjar komma till tro. Folk som inte hör till den här kretsen av judar som inte håller lagen, som inte har de här yttre märkena av omskärelse och som följer traditionerna och håller alla de föreskrifterna. De kommer också till tro och helt plötsligt så ställs kyrkan inför ett problem. För hur gör vi med de här människorna nu? Vad ska de göra? Vad gör vi med lagen? Vad ska de nu förhålla sig till? Och vi har ett möte i Jerusalem i Apostlagärningarna 17 där de kommer tillsammans, församlingsledningen, och beslutar vad som ska göras. Och allt är gott och väl, men sen märker vi att det är fortfarande väldigt svårt att veta hur vi ska göra detta. Och i församlingen i Galatien så uppstår det problem, för det kommer judekristna dit och börjar förkunna att nej, men hörni, ni måste hålla er till lagen också. Ni kan ju inte bara komma och tro att liksom, nej, men det räcker att tro på Jesus, det räcker att följa Jesus. Vi har ju en massa föreskrifter här. Vi kan börja då med att alla män, vi får ta i turordning här nu, det kommer ta ett tag att jobba igenom allihop, men det är omskärelse som gäller nu. Och det här sprider sig och antagligen är det någon som kontaktar Paulus för att höra vad som händer, och han skriver ett brev till Galatien. Och Galatierbrevet är hemläxa, läs de här kapitlerna och läs hur vi som kristna ska förhålla oss till lagen. För Paulus gör bara han går igenom och plockar ner detta på ett väldigt bra och pedagogiskt sätt. Men den här förvirringen och osäkerheten, Paulus måste gå till rätta. Och vi kan läsa några verser från kapitel 3. För att få en liten känsla då för vad Paulus, han har pratat om löftet, han pratar om tron kontra lagen. Och behövs verkligen lagen nu när vi har tron? Hur ska vi göra med det här? Så jag säger Paulus, skriver han till dem från vers 19. Jag sa kapitel 3, va? Ja, bra. 3 och 19, om en bit fram där. Vad är då lagen? Jo, den blev tillagd för överträdarnas skull och var avsedd att gälla tills avkomlingen framträdde, han som hade fått löftet. Den utfärdades genom änglar och med hjälp av en förmedlare. Och förmedlaren företrädde fler än en, men Gud är en. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde skänka liv, hade rättfärdigheten verkligen berott av lagen. Men nu har skriften lagt allt under synden, och då kan löftet till dem som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus. Innan tron kom hölls vi under uppsikt med lagen över oss tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomliga till Abraham och arvtagare enligt löftet. I och med Jesus så har löftet till Abraham fått sin uppfyllelse. Genom dig ska hela världen bli välsignad. Löftet från Abraham utökades till att gälla hela Abrahams efterkommande, Israels folk. Men genom Jesus så har det löftet vidgats till att gälla alla människor. Alla är välkomna. Och det Paulus talar om här, han använder en intressant formulering. För det första då, lagen är någonting han säger, den talar om vad som är rätt och fel. Ja, det gör den. Den visar vad som är. Den visar var gränsen går. Den visar, den talar om när du har gått över den. Du kan veta, jag har stulit någonting. Ja, men det, då vet du att du har gått över lagen. För lagen säger att du ska inte stjäla. Punkt, eller hur? Så lagen talar om synd. Den visar oss vad synd är. Den visar vad som är fel, vad som är rätt och fel. Gjorde den. Samtidigt visar den ju på något sätt med alla sina regler och föreskrifter hur omöjligt det är som människa att leva upp till dem. Det är omöjligt att uppnå rättfärdighet genom lagen. För om vi hade kunnat göra det, då hade ju Jesu offer inte behövts. Om lagen var tillräcklig för att rättfärdighet skulle uppnås, då hade vi inte behövt Jesus. Men, säger Paulus, det funkar ju inte så. Paulus använder en intressant formulering i vers 24. Han säger att lagen var våran övervakare fram till Kristus. Det grekiska ordet för övervakare är paidagogos, pedagog. Men lite som er lärare kan man säga. Nej, men en pedagog i antikens Grekland var en, oftast en slav som hade som uppgift att följa, framförallt pojkar, det var ju pojkar som fick gå i skolan. Och oftast var det då bara överklassen som hade råd att med skolgång till sina barn. Att följa barnen till skolan med syfte att de skulle lära sig att leva rätt och riktigt. Därför att skolorna på den här tiden var ju både liksom, gick du i skola hos en filosof och då fick du lära dig moral, etik, logik, fysik, filosofi. Du fick ju en heltäckande livsskola på något sätt, hur du skulle leva, inte bara teoretisk kunskap utan hur du lever, hur universum fungerar och så vidare. Men barnen fick inte ens gå utanför dörren utan den här pedagogen förrän de har blivit myndiga. Och det är en ganska intressant parallell som Paulus gör där, att fram tills dess att barnen är myndiga så fanns lagen där. Alltså fram tills dess att tron kom, fram tills dess att Jesus kom, så behövdes lagen som en vägvisare för att vi skulle veta vad som var rätt och fel. Men när Jesus har kommit så behövs inte pedagogen längre. Nu har ni blivit vuxna. Nu har ni genom tron fått anden. Nu har ni fått förmågan att leva, att följa Jesus, att leva ett rättfärdigt liv. Inte av er egen kraft, men för att ni har blivit mogna i Kristus. Ni är inte längre barn som drivs hit och dit. Ni är inte barn som behöver man säga till att du får inte göra det här. Varför? Nej, därför att jag säger det. Utan ni är nu mogna genom Jesus, genom tron har ni fått förmågan, ni har fått gåvan att leva och att vara rättfärdiga genom tron. Och det här med att sätta gränser, alltså lagen hade ju som funktion att sätta gränser och tala om vad som var rätt och fel. Och det är ju samma sak som vi gör med barn idag när vi, tänker jag, även om vi kanske har olika metoder och så vidare. Men att sätta gränser för barn på vissa sätt, att de i alla fall vet vad de har förhålla sig till. Om ett barn aldrig vet vad som är rätt och fel, då blir det väldigt svårt att överhuvudtaget etablera någon slags syn på världen och syn på hur jag ska förhålla mig till andra om jag aldrig får veta, här är en gräns, den ska du inte gå över. Ibland behöver man gå över den för att veta att det här var inte rätt. Jag behöver göra misstag för att då lär jag mig. Jag kanske behöver bränna mig för att förstå att det är farligt med elden. Men jag kan förhålla mig till den om jag inte sticker in handen i den. Förstår ni? Nej, men att det är, den uppgiften har lagen. Hade lagen fram till Jesus. Utan de här gränserna eller utan att ha liksom väggar i bildbemärkelse att stöta oss emot så får vi svårare att utveckla en stark personlighet. Och det är denna uppgift som lagen hade fram till Kristus. Det var en gränsmarkör som syftade till att tala om för oss vad som var rätt och fel. Också för att ge oss en identitet. För att om du är jude då ska du hålla dig till lagen, då ska du hålla dig till alla de här föreskrifterna. Men Paulus säger, nu är tron här. Och nu har vi inte längre någon övervakare. Vi har inte längre lagen som talar om vem som är med och inte. Utan det är tron som avgör vem som är med och inte. Genom tron är ni alla Guds barn. Genom Jesus. Allihop genom tron. Inte genom massa yttre faktorer. Inte genom att ni håller er till vissa gränser som jag har satt upp. Utan det är tron som avgör vem som är Guds barn. Lagen är ett steg på vägen. Den var nödvändig, för utan den så kunde inte Israel liksom etablera sina riktlinjer. Vilka är vi i förhållande till vår omvärld? Men genom Jesus, och det här är kanske radikalt även för många av oss idag, så är det tron som avgör. Det är tron som markerar skillnaden på mig och de andra. Det är att jag tror. Men vad innebär detta nu? Vad gör vi med lagen då? Det här är ju jättejobbigt. Vad gör vi med det här budet om att man inte ska... Det står ju i tredje Mosebok att man inte ska liksom klippa kanten på skägget. Varför ska vi inte hålla det längre då? Här finns ju folk som är slätrakade. Vad menar ni? Kan de ändå vara kristna? Jag fattar inte. Lagen är skriven i våra hjärtan. Vad som är rätt och fel. Vi är en ny skapelse. Vi kan välja att följa köttet. Paulus pratar om detta i Galaterbrevet också. Det här är vad som är köttets frukter. Och det här är vad som är andens frukter. Därför att i våra liv, när anden får tränga in i våra liv och får göra sitt verk i oss, då bär det också frukt. Då bär det god frukt. Då föds trofasthet, tålamod, kärlek, frid. Alla de här, kan ni läsa på de fina orden som hänger nere på väggen där nere. Där har ni andens frukter. Det är det som utmärker en människa som har fått sitt liv förvandlat av Jesus. Paulus säger till Galaterna att tröttna inte på att göra det som är rätt. Fortsätt göra det som är rätt. Men det är tron, inte omskärelse. När vi börjar lägga bud på varandra. Ja, men du måste följa de här sakerna. Paulus säger, om vi omskär oss, ja, men då kan du lika gärna hålla hela lagen. Om du tror att det är regler som kommer göra dig rättfärdig, då måste du hålla alla reglerna. Han säger till, det är bättre, de som talar om omskärelse, det är bättre att de skär bort alltihop, säger han till Galaterna. Det är Paulus ord, inte mina. Men det säger lite om hur fruktansvärt allvarlig Paulus är med de här sakerna. Ni kan inte börja lägga bud på folk med vad de ska göra inte, utan det är tron och det är andens frukt som kommer genom tron. Det är de bud, det är det som är lagen. Lagens tid som pedagog är förbi. Men kan vi göra vad vi vill då? Nej, det kan vi inte. Och du kommer inte vilja göra vad du vill, därför att i ditt liv så kommer andens frukt att få blomma upp och du kommer att leva ett gott liv. Du kommer att vilja göra det som är rätt. Inte per automatik kanske, men kraften till det kommer finnas där inneboende i ditt hjärta. Drivkraften att vilja göra det som är rätt finns nedlagd i dig. Även om dagarna när du vaknar upp och känner att ja, men den här dagen, det kommer säkert bli misslyckande idag igen. Det behöver inte bli det, för att kraften till förändring finns i ditt hjärta. Och det kanske innebär övning, det kanske innebär träning. Det finns ändå en helgelseprocess där du faktiskt får arbeta på att låta de här frukterna få blomma. Men vi ska inte vara så rädda, och vi ska inte vara så rädda för det här liksom att liksom, nåden finns där, och det är tron i våra hjärtan. Det är Guds kraft i vårt inre. Det är anden som frammanar den här frukten och som får vägleda oss genom livet. Amen. Herre, jag tackar dig för att du gav lagen. Tack för att lagen har haft sin tid. Tack för att den vägledde ditt folk genom historien fram tills dess att Jesus kom. Tack för att den var en god pedagog. Tack för att den vägledde och visade och höll Israels folk liksom skyddat och avskilt och heligt, helgat. Men tack för att genom Jesus så har vi alla, även vi som inte är födda in i en viss familj, in i en viss släkt, vi som inte är utvalda på det sättet. Tack för att vi är utvalda i Kristus istället. Tack för att löftet till Abraham nu gäller oss. Tack för att genom oss får hela den här världen bli välsignad. Och jag ber nu för oss var och en. Vi kanske brottas med de här frågorna. Vi kanske tycker att det är jobbigt här. Vi kanske tycker att ja, men jag vill veta vad som är rätt och fel. Jag vill att någon säger till mig vad jag ska tycka och tänka och göra. Men Jesus, jag ber att du ska ge oss ett förtroende för att du, Gud, talar till vårt inne. För att du talar till våra hjärtan. Att du hjälper oss här att lyssna till anden. Och att du låter andens frukt få blomma i våra liv. Herre, jag ber att vi ska få så in i anden så att vi får skörda andens frukt. Och att vi får gradvis, både genom att arbeta medvetet men också genom att ge utrymme och plats för dig, Herre, så in mindre och mindre i köttet, Herre, så vi slipper skörda av köttets frukter. Jag ber att liksom avund och hat och aggression och stöld och vrede och alla de här sakerna som vill fördärva vår karaktär och vill liksom, som ger en bismak och som ger någonting som inte är gott och som inte ser gott ut, Herre. Jag ber att du ska ympa det, liksom, skär bort det, ta bort det, beskär det i våra liv, Herre. Och så att mer av andens frukt får blomma, får växa, så att vi kan få bli en doft av himlen, så vi kan få bli en doft av det gudomliga, så att vi kan få vara ett folk av präster i den här världen. Att vi kan få förmedla kontakten mellan Gud och en mänsklighet som ropar efter dig, Gud. Som behöver dig och som du vill ha en relation med, Herre. Tack Gud. Jag ber för var och en som är här. Jag ber för våra relationer här. Jag ber för våra relationer till dig Gud och våra relationer sinsemellan. Jag ber Gud att vi ska få leva med relationer som är uppmuntrande och bejakande och helgande. Att vi bär varandras bördor. Att vi får liksom sträva efter en god och en djup innerlig relation med dig Herre. Där vi ger plats för dig i våra liv Herre. Där våra liv får bli en lovsång och en tillbedjan till dig Gud. I Jesu namn. Amen.